God afton, gott folk. En blind lyssnare berättar att han lever av att binda borstar och sådan liknande varor som han säljer genom att resa omkring. En dag i somras, fortsätter han, så fick jag mina vägar åt en nyländsk landsortsstad. Jag stannade på torget för att försöka sälja någonting. Då kom en uppsynningsman och krävde mig på 1000 mark för att få rätt att under en dag sälja på torget. Och jag blev tvungen att betala. En sådan utgift gör det omöjligt för en blind att leva på vad han kan tillverka. Om det är faktiskt så höga torgtaxor i landsortsstäder så råder jag alla som bjuder ut sina produkter att söka sig till Helsingfors. En försäljningsplats där kostar bara 500 mark i månaden. Får jag fråga, finns det någon lag som säger att en blind måste betala så mycket som jag enligt bilakvitto fick göra i landsortsstaden? Vem som får sälja på torg och vad det kostar, det bestäms bara delvis i lag. Vi har en lag om itkande av näring och där sägs att landsbor fritt på torg får sälja sina lantbruksprodukter och hemslöjdsalster. Ett villkor alltså är att det vad de bjuder ut har odlats eller tillverkats av dem själva eller deras familjemedlemmar. Men har de haft utomstående avlönad arbetskraft till hjälp så faller förmånen att få gratis torgplats bort. Det här är alltså den allmänna regel som lagen drar. Men för övrigt bestämmer varje kommun själv vilka betalningsregler som ska följas. Bestämmelserna växlar från ort till ort. Huvudstaden har ordnat det så att blinda som är hemma i Helsingfors får helt gratis sälja på torget vad de själva har tillverkat. Men om den blinda kommer från någon landskommun så placeras han i den så kallade landsboraden och klarar sig också där utan avgift. Är den blinda emellertid hemma från någon annan stad, då kan han inte få sälja sina tillverkningar utan att han har betalat för fast torgplats. Det här är alltså bestämmelsen i huvudstaden. Jag kan inte känna till hur saken är ordnad i andra städer. Jag vet bara att jag ordnar det var och en på sitt eget sätt. Om någon som vet att han inte har rätt att placera sig i den så kallade landsboraden och kommer till en främmande stad, är det bäst att han först tar reda på vilka avgifter som är bestämda. Följande brev är mycket kort. Det räknar bara 5 rader, men det gömmer på ett mycket stort och mycket brännande problem. Vi ska lyssna till det här brevet. Hur ska en övergiven mor kunna försörja sig och sitt barn då alla daghem och barnkrubbor på förfrågan svarar att det inte finns plats eller att de inte kan ta emot barn under 2 år? Parktanter finns, men vilken arbetsgivare anställer en mamma som måste stanna hemma och se om sitt barn ifall det regnar eller om temperaturen sjunker under 12 grader. I vår tid måste de flesta kvinnor vara med i förvärvsarbete. Så länge de är barnlösa för det inte med sig svårare problem. Men så snart de har tryggat samhällets fortbestånd och fått en liten medborgare så hopar sig svårigheterna. Och som ekonomin skulle tillåta det är det ofta svårt att få tag på ett hembiträde som ser till barnet. Och dessutom kan det vara tvivelaktigt om mammans inkomst från arbete utom hemmet blir så stor att det är någon mening med att anställa en hemhjälp. Frågan om att finna en plats där barn kan placeras gratis eller mot måttlig avgift medan modern är på arbete har blivit ett allt mera brännande samhällsproblem. Frågan är en kommunal angelägenhet och borde i främsta rummet ordnas av kommunerna. Stadskommunerna har försökt hjälpa till genom att inrätta daghem för barn, men som vi hör av brevet är platserna allt för få. På landsbygden med spridd bosättning är frågan ännu svårare att lösa. Storindustrier och liknande företag har för att kunna behålla mödrar i sin tjänst med egna medel upprättat daghem för barn där småttingarna avlämnas när mamman kommer till arbete och avhämtas när det är slut. Och barnen sköts där av skolade barnträdgårdslärarinnor och de får mat i daghemmet. Mindre företag har svårt att ekonomiskt underhålla egna barn. Staten hjälper delvis till med bidrag till kommunala barnhem och barnträdgårdar. De kan få sina uppgifter från en tredjedel till hälften ersatta av staten. Under nästa år ska till exempel staten understödja barnhem med 100 miljoner mark. 271 barnträdgårdar har beräknats få i statsbidrag 430 miljoner. Och så har vi kyrkliga församlingar som har tagit upp den utmärkta idén att ordna daghem för barn. Förra veckan läste jag en tidning om en församling som erbjöd sig att i dagvård ta emot småbarn från 3 års ålder för 1500 mark i månaden. Jag har talat med en av våra främsta experter då det gäller barnskyddsvård, Dr. Margit Törnud, för att höra hur hon såg på frågan att få små barn omhändertagna medan mamman är på förvärvsarbete. Hon konstaterat i en början att det i allmänhet finns för lite möjlighet att placera barn i sådan vård. Efterfrågan på platser är större än tillgången. Allt för små barn borde inte tas ifrån mamman under spädålder. Barnkrubbar brukar fordra att småttingarna ska vara minst 6-8 månader gamla. Barnpsykologiskt anses det inte lyckligt om barn för hela dagen placeras i barnhem. Dr. Törnun nämnde att i Sverige hade nyligen kommit ut i en broschyr där det diskuteras vad som är bättre. Att kommunalt utvidga daghemsvården för barn eller att samhället ordnar det så att mödrar med svag ekonomi får ekonomiskt bidrag av kommunen för att kunna placera sitt barn i inackordering hos privat familj där det finns en hemmafru som är intresserad av att se till en annans barn och på det sättet förtjäna en extra slant. Då brevet som vi sysslar med saknar både avsändarens namn och adress så är det omöjligt att direkt säga till vilka organ den olyckliga mamman ska vända sig. Dr. Törnu nämnde att inom hennes verksamhetsområde brukar man finna möjlighet att placera barn i dagvård i verkligt ömmande fall, även om det är svår brist på platser. Då tas mammans ekonomiska läge och familjeförhållanden i betraktande. Och som ett allmänt råd bad Dr. Törnu mig vidarebefordra till mamman att hon ska ta förbindelse med den lokala barnskyddsnämnden. Följande brev, det kommer från en västnylänning som har varit ute för någonting som vi tyvärr en gång tidigare för inte så länge sen har fått lov att behandla. Nämligen folkilskna hundar, vilkas ägare inte följer lagens bestämmelser om att sådana hundar ska hållas kopplade så att de inte kommer åt att bita folk. Brevskrivaren är till yrket tidningsutbärare och har råkat bli biten av en osympatisk representant för hundsläkt. I det fallet tror jag att det är ganska enkelt att lära hundägaren att skaffa en hållbar kätting åt den arga hunden. Säg helt enkelt både åt er arbetsgivare och hundägaren att ni helt enkelt inte kan riskera att gå och hämta tidningen, föra tidningen till honom så länge besten går lös. En sak till av västnylänningen på hjärtat. Han eller hon har hört sägas att man kan få reumatism efter hundbett. För det behöver ni inte oroa er. Hundbett kan ju efterlämna värk och svullnad som strålar ut från det skadade stället men som småningom försvinner. Men hundbett är det alltid skäl att låta genast bli omskött av läkare eller sjuksköterska. Varje bett av djur kan gömma på risk för infektion. Djur borstar ju inte tänderna. En infektion kan visserligen efteråt skötas med penicillin och andra antibiotika, men det blir då besvärligt och betydligt dyrare. Kan den som använder tandprotes vända sig direkt till tandtekniker om den behöver repareras eller måste han först anlita tandläkare? Frågan läggs fram av en gammal lyssnare. Nu gällande bestämmelser hindrar inte den som har fått fel på sin tandprotes att vända sig direkt till tandtekniker för att få den reparerad. Men är det fråga om att skaffa sig en ny tandprotes, då måste det gå genom tandläkare som mäter ut hurdan protesen bör vara och så låter tandtekniker tillverka den. Frågan om tandtekniker skulle få direkt motta beställningar på tandproteser var för några år sedan tillbaka uppe i riksdagen. Och riksdagen uppmanar regeringen att undersöka om en reform i sådan riktning kunde förverkligas. Frågan har behandlats i en kommitté som emellertid tills vidare inte har låtit höra av om den har kommit under full med hur protesbeställningarna ska ordnas. Måste de skötas av tandläkare eller kan de gå direkt till tandtekniker? För en tid sedan svarade jag en lyssnare som frågade om det stämde att äldre arbetstagare som under minst 15 år har varit anställda hos samma arbetsgivare får någon glädje av den nya pensionsförsäkringen. Nu har en annan lyssnare skrivit i samma sak och påpekat att det dessutom finns en annan bestämmelse som underlättar äldres pensionsmöjlighet. Lyssnaren har i sommar studerat en broschyr och läst att 15-årsgränsen inte är den enda avgörande. Där sades i broschyren att försäkrade blir också äldre arbetstagare som den 8 juli 1961 var i tjänst som hade börjat innan han eller hon hade fyllt 55 år. Den nya lyssnarens observation är alldeles riktig och jag känner naturligtvis till den. Men då den tidigare frågan gällde 15-årsregeln så ansåg jag det vara klarare och redigare för lyssnarna om jag den gången bara höll mig till den. Det var dessutom i mening att tala om den gratisbroschyr som tryckts för att låta medborgarna i lugn och ro hemma bli bekanta med nya pensionslagen. Men tyvärr måste jag, på grund av tidsnöd i brevlådsutsändningen, lämna bort den detaljen. I somras trycktes en sådan viktig upplysningsskrift i en 500 000 exemplar och delades gratis ut i postkontor och banker. Men nu har vi ju ännu lite tid på oss och därför ska jag upprepa vilka möjligheter äldre anställda har att få nytta av nya arbetspensionslagen. Alltså för det första, rätt till pension har den som den 1 juli 1962 har fyllt 55 men inte är äldre än 65 och som den 8 juli 1961 hade varit i dåvarande arbetsgivares tjänst under minst 15 år, antingen i en följd eller under olika repriser. Och för det andra gäller lagen den vars arbetsförhållande den 8 juli 1961 eller senare har börjat innan han eller hon har fyllt 55 år. Så alldeles enkla är inte bestämmelserna och jag är säker på att vi många gånger ännu får återkomma till dem. Ja, då borde vi väl försöka få ett sedvanligt gott slut också på den här brevlådskvarten. Jag fick nyligen höra att i Amerika man börjar odla ett nytt slags vitsar. Amerika är världens skrattkammare. Där har vitsberättande och vitssamlande blivit business. Folk kan leva på det. Och nu tycks det ha blivit överproduktion av vanliga vitsar. Och därför har de försökt hitta på den här nyheten en vits som icke är någon vits. Kanske jag får bjuda på en provbit. Farmaren Tom Morris från Ohio. Han var den enda i sin trakt som var utan traktor trots att han var en ganska förmögen man. Men han vägrade envis att skaffa sig en traktor utan han nöjde sig med att plöja med häst. Då Tom en dag plöjde med hästen så såg han, det var en regnig höstdag, att grannens traktor hade stannat ute på åkern och grannen låg under den i sörjan och grejade med någonting. Tom gick närmare och frågade, är det något fel med traktorn? Inget svar. Han frågade ännu hårdare, är det något fel med traktorn? Inget svar. Då skrek Tom, är det något fel med traktorn? Då hördes ur lersörjan en röst som sa, ja. Ja, kanske vi håller oss till de gamla hemvävda historierna i framtiden.